God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Och det är apostlagärningarna i bibelförklaringen är över och vi har kommit till del 27.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen då vi ska fortsätta och kanske till och med göra färdigt avsnittet om Saulus. Alltså den blivande Paulus. Eller inte blivande ska jag inte säga, för han hette både Saulus och Paulus. Ett grekiskt och ett judiskt namn. Jo, vi hade nog börjat på det 9:e kapitlet. Eller om vi, hur långt vi nu hade kommit. Jag tror att vi läser de 2 första verserna där åtminstone, så plockar vi upp tråden där. Där står om Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Så det var alltså i det ärendet som han var på väg. Men jag vet att vi slutade förra timmen med att berätta lite grann om hans uppväxt i Tarsus. Och vi talade om Pax Romana. Och konstaterade att bland annat i detta väldiga romarrike så hade man ett enhetligt skolsystem. Och att det språket som man använde sig av var grekiska. Så att han var uppvuxen med grekiska som modersmål. Och han läste det som alla andra skolelever läste på den här tiden, var helst de var i romarriket. Men han var en begåvad man, den här unge Saulus. Han var ju också, som vi vet, jude av Benjamins stam och följde med sina föräldrar till synagogan. Där läste man på hebreiska och fick utläggningar på hebreiska, så han var säkerligen tvåspråkig. Och sedan blev han handplockad och fick fortsätta sina högre studier i Jerusalem hos en man som heter Gamaliel, som är omnämnd i apostlärningarna på ett par ställen som vi redan har hört om. När de stod inför stora rådet, Petrus och Jakob och Johannes, så var Gamaliel med där. Och vem vet, även om det inte står så kan ju den unge Paulus ha suttit med där också. Han var också med när Stefanus sedan stenades till döds. Och några vittnen la ner sina mantlar framför fötterna på Saulus. Och här har vi alltså kommit så långt så att han som lärjunge till Gamaliel gör karriär. Och ett inslag i den här karriären är att argumentera med på ett apologetiskt sätt. Alltså han skulle försvara och han skulle hävda den judiska tron emot den grekiska filosofin bland annat. Och emot andra religionsuppfattningar. Och tydligen så kunde det gå ganska hårdhänt till. Och vi har fått veta här att det till och med brukades våld inom den judiska tron, för de kristna var ju en del i den judiska tron. Och det som gjorde att Saulus nitälskade så som han gjorde var att han mötte ju motstånd i de första kristna och upplevde att de första kristna var ett hot emot den judiska tron, vilket ju de ju också var. Om vi ser det lite på distans och ser på sikt också, så går ju judar och kristna olika vägar. Så att han upplevde att den judiska tron var hotad. Och därför så blev han så aggressiv. Jag sa det att han var fostrad i apologetik, alltså att försvara den judiska tron. Och bland annat så nämnde jag epikurier och stoiker. Jag tog mig faktiskt tid på eftermiddagen att slå upp lite grann och repetera dem där. Epikurierna, stoikerna känner jag till ganska väl, men epikurierna var värre. Men epikurismen går tillbaka till en grekisk filosof som hette förstås Epikuros. Och han levde 341-270 före Kristus. Och det grundläggande temat i hans filosofi, det är frågan om det rätta sättet att leva. Livets mål, lär Epikureus, är att uppleva lust och att undvika smärta. Nu ska vi inte förenkla det så att det blir någon sorts hedonistisk variant. För det är någonting senare. Utan det kunde vara så att man i vissa fall fick välja bort lusten. Den kortsiktiga lusten. Och att man till och med fick välja en väg som var mindre smärtsam istället för en som var mer smärtsam i ett annat läge. Så det var inte så där svart och vitt. Och det var väl det som filosofin handlade om. När ska man välja vilket, så att säga? När ska vi, hur ska vi leva på ett rätt och riktigt sätt? Epikurismen hade sin grund i materialismen. Man trodde i och för sig på gudar, men också de gudarna var dödliga. Och materialistiska, bestod av atomer, så att säga. Men man trodde inte på något liv efter döden. Och man trodde inte på att det fanns några gudar efter döden som skulle straffa oss människor eller belöna oss. Så det var epikurismen. Och ungefär samtidigt så grundas stoicismen. Och stoicismen grundas av en handelsman som heter Zenon. Och som var från Kition, det vill säga nuvarande Larnaca på Cypern. En underbar plats att besöka. Han led skeppsbrott vid något tillfälle och hamnade i Grekland. Och där ägnade han sig åt föreläsningar i Atens pelarhallar. Och pelarhallarna i Aten heter på grekiska stoa. Och där, så det är därifrån som de har fått namnet. Nu utvecklade sig stoicismen på olika sätt. Så det fanns flera olika varianter av stoicism. Men det gemensamma för stoicismen, det är att man som människa ska underordna sig. Om jag säger Gud, så menar jag Gud mera principiellt. Alltså Gud som den yttersta makten. Kanske man ännu bättre skulle beskriva stoicismen som så att man skulle underordna sig världsförnuftet. Inom den grekiska filosofin talar man ofta om logos. Vilket ju förresten aposteln Johannes knyter an till när han säger att logos blev kött och tog sin boning ibland oss. Alltså ordet, förnuftet, tog sin boning ibland oss. Så att man skulle underordna sig världsförnuftet och så skulle man leva förnuftigt. Och att leva förnuftigt, det betyder att man ska välja bort sånt som är oförnuftigt. Så det övergripande dygden, det var, kan man säga, eller dygden var så att säga det övergripande, det enda goda för oss människor. Och sen hade man en grundtanke som är viktig, tror jag, men kommer vi komma tillbaka till när vi läser Galaterbrevet och kanske några andra ställen också i Nya testamentet. Det är det att stoicismen trodde på människans fria vilja. Man kan till och med säga det så tydligt så att jag säger att stoicismen trodde bara på människans fria vilja. Det var det enda man trodde på. Så man tillmätte den mänskliga förmågan att kontrollera sitt liv en väldigt stor betydelse. Nu fick det där olika följder beroende på vad det var för sammanhang, men en följde var att man skulle ta sig själv i kragen, man kunde disciplinera sig själv, man kunde träna sig själv och ta ansvar för sitt liv så att man kunde forma det efter egen vilja, så att säga. Det är det som Paulus knyter an till i Galaterbrevet när han talar om köttets gärningar. Då räknar han upp en massa saker som man inte ska göra. Och den där syndakatalogen, den finns också inom stoicismen. För inom stoicismen så finns det dels dygdekataloger som talar om vad man ska göra. Och så finns det lastkataloger som talar om vad man inte ska göra. Så när Paulus talar om synden och räknar upp synder och köttsliga gärningar och sånt, så knyter han an till de här katalogerna som man hade inom stoicismen. Det är alltså inte så som det kanske uppfattas av många kristna i vårt land, att han knyter an till någon sorts moral hos oss. Att om vi gör sig, då gör vi syndigt och då är vi dåliga människor. Och gör vi så, då är vi bra människor. Det är inte på det sättet han angriper det. Utan han knyter an till stoicismen för att visa att man inte kan knyta an till stoicismen. Utan som motsats talar han om livet i den heliga ande. Och att vandra i anden. Vilket inte har ett dugg med den mänskliga prestationen att göra. Utan där är det mera frågan om att anden leder oss. Men det ska vi inte fördjupa oss i nu. Men stoicismen hade alltså det här med den fria viljan. Och sen var det också att stoicismen var inte bara ett etiskt tänkande. Utan det här samverkade med logiken, kunskapsfilosofi, naturfilosofi, samhällsfilosofi. Så det blev som en enda stor världsåskådning. En religiös världsåskådning kan man nästan säga. Och faktum är att den här stoicismen har satt djupa avtryck i den västerländska kulturen. Och tillsammans med gnosticismen som vi har talat om tidigare, så finns det ju de som menar att det är snarare den här ideologin som ligger till grund för den västerländska kulturen eller den västerländska humanismen. Snarare det än det kristna arvet. Vi brukar tala om att Europa har blivit kristnat, men det är inte alla forskare som är överens om det. Utan många menar att det inte alls har blivit kristnat, utan att det kristnade som ändå har ägt rum har så att säga skett ovanpå den här mera stoiska och gnostiska grunden, kulturella grunden. Och nu när kristendomen försvinner så kommer den grunden upp igen i form av New Age eller humanistiskt tänkande så att säga. Ungefär ganska likt som det var vid den här tiden. Och Paulus var alltså tränad i att argumentera emot det här. Och att argumentera för den judiska tron. Eller de judiska idealen. Han var ju inte, ja där de tvistar förresten, de lärde. Jag tänkte säga att han var ju inte utbildad att så att säga missionera så att han skulle värva folk till den judiska tron. För judarna är ju inte missionerande. Men jag har en liten brasklapp där, därför att det fanns en liten falang inom den judiska fariseismen. Det fanns många olika typer av fariseism. Men det fanns en sträng sorts fariseism som var knuten till rabbinen Shammai, där man faktiskt värvade folk till den judiska tron. Och det kan tänkas att Paulus var fostrad i den nischen hos Gamaliel. För det står i Galaterbrevet att han ivrade mer än de andra. Och att han var fanatisk i sin iver. Och det talar för att han skulle kunna haft, eller kunna stått i den traditionen. Så det är möjligt att han var ute för att värva judar också. Hur som helst, eller folk till den judiska tron. Hur som helst så var han ju rasande på de kristna som rev sönder det här. Och som inte bara liksom talade emot den judiska tron. Eller det gjorde man ju egentligen inte. Men man ville ju inte att hedningarna som kom till tro på Jesus skulle gå in under lagen. De skulle ju inte bli judar fullt ut. Utan de skulle bli frälsta i alla fall. Och det var det här som var det stora brottet mellan Paulus så småningom och den judiska tron. Så Saulus han tillbringade flera år vid Gamaliels fötter. Och hans nit för den judiska tron växte allt mer. Och om ni kombinerar den inställningen och hållningen som Saulus hade med det som vi har läst om tidigare här. Hur man stenade Stefanus och hur hundratals, kanske tusentals andefyllda kristna mot sin vilja spreds från Jerusalem in i Samariens alla byar och berättade vad som hade hänt. Och vi kommer strax att se här också att det bildades många små församlingar i hela Judeen och Samarien. Vi har redan konstaterat det delvis, att det spred sig väldigt snabbt. Och därmed så ökade ju spänningen snabbt också mellan de första kristna och det som Saulus stod för. Så Saulus omvändelse, den är ju häpnadsväckande i sammanhanget. Och det inser ju Lukas också. Faktum är att Lukas återberättar Saulus omvändelse vid tre olika tillfällen i Apostlagärningarna. Så samma berättelse finns dels i Apostlagärningarna 9, men sen finns det också i det 22 kapitlet. Vi ska inte läsa det, men jag ska bara slå upp det. Det är alltså när Paulus har fängslats i Jerusalem och håller ett tal till folket i Jerusalem vid tempelplatsen. Där ser ni, om ni nu har uppe i Apostlagärningarna 22, vers 3. Där säger, eller vi kan ta från vers 1. Vi behöver inte läsa hela, utan bara inledningen här då. Bröder och fäder, lyssna på vad jag har att säga er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev de tystare. Och han fortsatte, jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i vår fädernärvda lag. Och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och så vidare. Så här berättar han då från vers 6 och följande om hur det gick till när han var på väg till Damaskus och när Jesus uppenbarade sig för honom. Det där hjälpte ju föga, utan han fick ju fängslas och föras till Caesarea. Då kommer vi till kapitel 24, 25, kapitel 25, kapitel 26 har vi det. Där håller Paulus ett försvarstal inför kung Agrippa. Herodes Agrippa alltså. Som var kung i Galileen och Judeen vid den här tiden. Ja, herr kung, jag har just det, kung Herodes Agrippa den andra står där. Jag tänkte på kung Herodes Agrippa den första. Han var i Galileen och Perien. Det här måste ju vara hans son då, eller åtminstone en som kallas för kung Herodes Agrippa den andra, enligt notapparaten i folkbibeln. Nåja, hur som helst. Paulus håller då sitt försvarstal inför kung Agrippa. Och så säger han i vers 2, konung Agrippa, jag är tacksam över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot alla som judarna anklagar mig för, mot allt som judarna anklagar mig för. Och så vidare. Det är lite fascinerande tycker jag att tänka på hur skolad han är att hålla den här typen av tal. Han är alltså superproffs Paulus på att hålla såna här tal. Och här i det här talet så berättar han i vers 9, 10, 11 om hur han i sitt vilda raseri förföljde de kristna. Och hur han i ett sånt ärende var på väg till Damaskus. Och så kommer då vers 14 och 15, 16 berättelsen om hur han möter Jesus och hur Jesus talar till honom. Så den här berättelsen finns på tre olika, det här vittnesbördet finns på tre olika ställen i Apostlagärningarna. Och då finns det naturligtvis kommentatorer som har ställt upp de där tre vittnesbörden vid sidan om varandra. Och så har man konstaterat att de är inte exakt likadana. Och så har man gjort affär utav det. Men det är inte några olikheter som gör att de tappar i förtroende, de här berättelserna. Jag tror vi kommer in på någon av de där olikheterna. Jag tror att det i första vittnesbördet så står det väl att han hörde rösten men inte såg Jesus. Och i den andra eller tredje berättelsen så står det tvärtom. Så att det där har man ju haft lite bekymmer med. Men det finns också kommentatorer som, och då har man tänkt sig så här att ja, Lukas han hade ju tillgång till att det här har ju berättats vidare, den här händelsen, utav olika personer och i olika sammanhang. Och så har det blivit då tre olika traditioner, och de kanske var skilde sig lite grann i sitt, när de återberättade det här. Men det finns också sådana kommentatorer. Jag läste en sån så sent som i eftermiddags, som säger, där man menar att Leon Morris heter han som har skrivit den kommentaren, en engelsman, att det förmodligen är samma berättelse men att den är återberättad i tre olika sammanhang, och att det inte alls är något märkvärdigt att man kanske lyfter fram och betonar olika saker beroende på den situation som man befinner sig. Det är inget konstigt, och det finns inte, menar han, heller några motsägelser så att det skulle vara något problem. Sen är det dessutom så att förutom de här tre berättelserna i Apostlagärningarna så finns det ytterligare fyra ställen där Paulus själv berättar, alltså det här är ju Lukas som återgett det här, men där Paulus själv i sina brev berättar om det här. tror vi kan titta på de ställena också, så har ni fått alla 7 ställena. Första Korintierbrevet 15. Det här är bara för att ni ska få se att det här är en väldigt viktig händelse i Nya testamentets historia. I första Korintierbrevet 15 kapitel från vers 8. Nu får jag hoppa in här då. Men här handlar ju kapitlet om uppståndelsen. Och Paulus talar om hur Jesus har dött och uppstått för vår skull. Och hur han visade sig. I vers 5 för Kefas och sen för de 12 och sen för 500. Och så kommer det i vers 8. Allra sist visade han sig också för mig. Som är så som ett ofullgånget foster. Jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Så där får han ju ändå uttrycka vad det här mötet med Jesus har betytt för honom. Och man märker ju det när man läser det också här, att det här var ju oerhört för Paulus. Vi kan lägga märke till, för det ska vi återkomma till, att han säger i vers 8 att Jesus visade sig för honom. Det måste man väl förstå som att han har sett Jesus med egna ögon, så att säga. Sen har vi i Galaterbrevet kapitel 1. Ifrån vers 12 till och med 17. Vi ska nog inte läsa allt där. Men det han säger där i den 11:e versen förstås, att han predikar evangelium. Men att han inte har fått det från människor. Så kommer det i vers 12. Jag har inte fått det eller lärt mig evangeliet av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Och så kommer hans vittnesbörd, och där i slutet på 14:e versen så står det att han var mer fanatisk än andra som ivrade. Det där man tror att han var i den här specialstyrkan, så att säga. Och här kan vi också lägga märke till vers 16, där det står, där skriver Paulus att Gud har beslutat att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle predika evangelium. Där lägger vi märke till att där står det inte att sonen hade uppenbarat sig för honom. Utan där har sonen uppenbarat sig i honom. Det där är en intressant sak som vi ska komma tillbaka till när vi gör Galaterbrevet. Det är inte någon motsättning där mellan de två sakerna. Men det är skillnad. Och då kommer jag säga, eftersom jag har sagt av, får jag säga B, då kommer jag säga när vi kommer till Galaterbrevet att det är en sak att Jesus uppenbarar sig för oss. Det är en annan sak att han uppenbarar sig ibland oss eller i oss. Sen har du i Filipperbrevet. Där nämner han också om sin omvändelse. Filipperbrevet 3, vers 4 till och med 7. Ja, där berättar han om sitt ursprung, alltså som jude, och han var i Benjamins stam. Och sen så kommer i den 7:e versen att allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Så det är alltså vad hans omvändelse betydde för honom. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Eller gemenskapen med Kristus Jesus min Herre. För han skulle ha förlorat allt. Och så blir jag funnen i honom. Och det sista stället vidare då i första Timoteusbrevet. Och första Timoteusbrevet, det är ju det sista brevet han skriver. Ja, andra Timoteusbrevet är väl det sista. Men det första Timoteusbrevet är det näst sista. första Tim kapitel 1 från vers 12 till 16. Där säger han också i 13 versen att han förut var en hädare, förföljare och våldsman, men att Herren förbarmade sig över honom därför att han i sin otro inte visste vad han gjorde. Och i vers 16 så säger han: men jag mötte barmhärtighet för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för de som skulle komma till tro på honom. Så ni ser att åtminstone vid 7 olika tillfällen finns det här, lyfts det här fram då som en exceptionell händelse. Och det är ju naturligtvis en exceptionell händelse också. Tillbaka till Apostlagärningarna 9. Och då lägger vi märke till där i vers 2. Vi stötte på det när vi läste i senare i 9 kapitlet också. Uttrycket den vägen. Han jagade människor som hörde till den vägen. Och då tänker jag faktiskt på det här med epikuréerna och stoikerna. Så det som fanns i tidsandan vid den här tiden, det var ju att lära sig att leva på ett rätt sätt. Att vandra ut efter den vägen och att leva att vandra på den rätta vägen och att leva på ett rätt sätt. Livet är som en vandring, det är synonyma begrepp. Men det som är lite märkligt här, det är att uttrycket den vägen inte bara syftar på ett sätt att leva, utan det förekommer ju som en titel nästan på de kristna. Med sociologisk term. Precis som man talade om de troende och talade om de heliga, så talade man om de som var på den vägen. Det är alltså de kristtrogna här är alltså människor som lever på ett visst sätt. De är etiketterade på det sättet. I vers 23 så ser man att det kommer igen. Efter någon tid beslöt judarna att röja honom ur vägen. Ja, det var väl kanske inte riktigt det jag tänkte på. Men vi får gå vidare till 22 kapitlet. 22 kapitlet. Ja, just det, var det vi läste förut. När han säger där i sitt tal till folket i Jerusalem: jag förföljde den vägen ända till döds. Och även i 24 kapitlet. 24:12. Ska vi se om det stämmer det här nu. Ja, vers 14 är det ju. Men det bekänner jag för dig att jag enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet och så vidare. Och likaså i vers 22 när han talar till, ja, det är samma tal, Felix som mycket väl kände till den vägen uppsköt nu rättegången och så vidare. I det 18 kapitlet, om vi bläddrar tillbaka, så specificeras det här ytterligare. För i 18:25 så står det om en jude som heter Apollos, och så står det i vers 25 att han hade fått undervisning om Herrens väg. Så det är inte bara den vägen, utan där är det Herrens väg lite mer specificerat. Och likaså i 16 kapitlet, vers 17, då har de gett sig ut på den andra missionsresan och kommit till Filippi. Där står det att de onda andarna ropade genom den här kvinnan att de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning, eller frälsningens väg. Man kan ju fundera på det där uttrycket. Det är ju tydligt att det användes bland de första kristna. Jag vet, Kari brukar berätta om Christian Brav. Han har ju alltid något vist att säga. Han hade kommit fram när de stod i matkön vid gamla Hjälmsryd. Och så hade han lutat sig fram och så hade han sagt till Kari: Kari, jag har lagt märke till en sak. Ordet kristendom finns inte i Bibeln. Det talas bara om den vägen. Och med det vill jag ha sagt att det är frågan om ett liv. Alltså det är frågan om en livsstil. Och jag tycker också att man kan säga att det är frågan om ett liv som vi lever hela livet. Så länge vi är på vägen, så att säga, så är kristendomen en levande, eller tron en levande och verksam kraft. Det är inte ett paket, ett intellektuellt försanthållande som vi tar för oss av en gång för alla, utan det är mera frågan om ett liv och en livsstil. Nåja, tillbaka där till 9:e kapitlet. Så läser vi då ifrån vers 3 till, om vi får ta en bit i taget, till och med vers 6. När Paulus nu på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra. Jag tror vi tar en vers till här också. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Här vill ju då Lukas, det är ju första gången vi möter det här vittnesbördet, här vill han ju naturligtvis visa att det här är ett möte med levande Gud. Och det lyfter Lukas fram genom att säga att det är ett ljussken från himlen. Så ljusskenet här är inte vanligt solljus eller motljus, utan det finns ett ljussken ifrån himlen. Och det där ljusskenet ifrån himlen är ju omvittnat både i gamla och nya testamentet. Jag läser ytterligare någonting. Andra Mosebok 13. Där handlar det om molnstoden och eldstoden. Vers 21 så står det om att Herren gick framför dem om dagen i en molnstod för att visa dem vägen, och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. Molnstoden upphörde inte att gå framför folket på dagen, inte heller eldstoden på natten. Eller om vi tar Lukas, som jag har skrivit ett evangelium också. Kapitel 2, vers 9. Det är när Jesus föds. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Så Herrens härlighet, kavod på hebreiska, doxa på grekiska, som också betyder tung. Härlighet och tungt, det är någonting som sänker sig ner. Men det är också, som vi ser här, någonting som strålar. Och som kan stråla på ett sådant sätt så att man kan bli blind utav det. Jag har skrivit Apostlärningarna 12:7 också. Vi ser vad vi har där. Just det, det är när Petrus har blivit fängslad och han ligger och sover mellan två soldater. Och se, vers 7, en Herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Och det här ljusskenet är alltså Herrens egen närvaro. Och det är det som betonas i det här vittnesbördet också. Att när Saulus är på väg till Damaskus så kommer det plötsligt. Plötsligt är ju också sånt där. Plötsligt, oväntat, genast är ord som förekommer när Gud gör någonting. För när Gud handlar så här konkret så är det alltid överraskande för oss människor. Vi kan aldrig planera det, vi kan inte åstadkomma det, vi kan inte förvänta oss det, utan plötsligt skulle det bara hända. Det är rätt fascinerande, tycker jag. Och spännande också att vara kristen, om man tänker på att plötsligt så kan det hända de mest fantastiska saker. Så här är alltså Herren själv som uppenbarar sig för Saulus. Det står i den femte versen att när Saulus hör rösten så frågar han: vem är du, Herre? Och i folkbibeln så står det Herre med stort H. Ni vet att första kristna bekännelsen är ju Jesus är Herren. Kyrios, det har vi talat om tidigare många gånger. Och det är det ordet som används här. Men ordet kyrios kan också användas som en herreman vilken som helst. Som ett artighetstilltal. Man märker ju på sammanhanget när det är det ena eller det andra. Här har man ju faktiskt gjort en tolkning i folkbibeln. När man låter Saulus säga Herren med stort S. Alltså i den kristna bekännelsen. Det är nog inte så säkert att det ska förstås så. Han frågar ju vem det är. Han vet inte vem det är. Och rösten svarar då överraskande: jag är Jesus, den som du förföljer. Tillbaka till det där fjärde versen där det står om att han hörde en röst. Det är det som på hebreiska kallas för bat kol. Och den där rösten med stort R, den har vi också mött i Matteus evangeliet. Till exempel när Jesus hade blivit döpt och kommer upp ur vattnet, eller står i vattnet, så står det ju att himlen öppnade sig och en duva sänkte sig ner och en röst sa: den är min älskade son. Bat kol. Bat kol, som är en teknisk term från den gammaltestamentliga världen. Det var bat kol som talade till Moses. Det var bat kol som talade när Jesus döptes. Bat kol som talade på förklaringsberget. När Petrus och Jakob och Johannes såg ingen utom Jesus alena, och så hörde de rösten som sa: denne är min älskade son, lyssna till honom. Och det är den rösten som finns här. Och det står i den sjunde versen att männen som var med, och det är väl förmodligen så att Saulus, det var inte särskilt vanligt eller önskvärt att man skulle resa ensam på de här karavanvägarna. För det fanns ju stråtrövare och annat elände precis som nu, så fanns det då. Utan man följde i regel med, reste i sällskap. Och han följde väl förmodligen med en handelskaravan, skulle man kunna tänka sig. Och de som var med i den här handelskaravanen, de var förstummade, står det i vers 7. Och det är också viktigt för Lukas att betona eller att lyfta fram. För här finns alltså vittnen på plats. Och de hörde ljudet. Och de hörde en röst. Men de såg ingen. Och jag tror att det står i något av de andra vittnesbörden här i apostlärningar. Vi behöver inte slå upp och titta efter nu igen, men där står det att de hörde ljudet, alltså som det står här, men de hörde inte vad som sades. Det finns en liknande berättelse i Johannes evangeliets 12:e kapitel. Där, den tror jag ska ta och slå upp förresten, för det är nästan exakt på samma sätt. Johannes 12, det är när precis innan, det är 6 dagar före påsk, intåget i Jerusalem. Jesus smörjes, han förutsäger sin egen död, och så kommer vi till vers 27. Filippus och Andreas är närvarande, och Jesus säger: nu min själ är djup ångest. Och vers 28, Fader förhärliga ditt namn. Då kom en bat kol från himlen. Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sa att det var åskan. Andra sa det var en ängel som talade till honom. Alltså man uppfattade inte vad som sades. Så det är väl det som sker här också i samband med Saulus omvändelse. Här står det då inte att Saulus såg vem det var som hade kommit honom till mötes. Han hörde rösten, jag är Jesus, den som du förföljer. Men det står inte att han såg Jesus med sina ögon. Men det var därför jag bad er att ni skulle lägga märke till hur det stod där i första Korintierbrevet och Galaterbrevet. För där säger ju Paulus att han har sett Jesus. Så det är inte fel att tänka sig att han faktiskt har sett Jesus. Dessutom är det så här inom forskningen, det är väl kanske inte alltid vattentätt, men det är så här inom forskningen att om du har en text här som vi vet är skriven av Lukas och sen har du en text som vi vet är skriven av Paulus och de inte säger riktigt samma sak, här står det ju inte att han såg Jesus och Paulus själv säger att han såg Jesus, då går Paulus före, då är han primärkälla. Man värderar den källan, hans egna uppgifter, tyngre än Lukas uppgifter. Och det är ju ganska naturligt, så kan det ju vara ibland. Och särskilt ifall det skulle vara så att man har två uppgifter som till synes verkar motstridiga eller man inte riktigt vet vilken man ska tro på. Då finns det en av dem som värderas som primärkälla, som den huvudsakliga, och den andra som i andra hand sekundärkälla alltså. Och då är Paulus primärkälla naturligtvis när han berättar om vad han själv har varit med om. Så det är väl inte att övertolka med tanke på vad han säger i Korintierbrevet och Galaterbrevet om vi säger att han såg Jesus, även om det inte står direkt i texten. Sen det här har man också ibland diskuterat när Jesus säger jag är Jesus den som du förföljer. Hur det ska förstås. Därför att han förföljde ju inte Jesus utan han förföljde ju de kristna. Och så finns det de som menar, jo men det var nog Jesus han förföljde. Att han hade ett sånt hat alltså mot Jesu person så att han medvetet förföljde Jesus fram till den här punkten. Men det spelar inte så stor roll för att vi talar ju om de kristtrogna som Jesu Kristi kropp. Att förfölja de kristtrogna i det här sammanhanget, det är ju att förfölja Jesus själv. Så förmodar jag att Lukas också tänkte det. Sen så får då Saulus då veta i vers 6 att han ska stå upp och gå in i staden. Och då påminner jag om det som jag sa förra gången, eller om det var förra gången. Och det här har ju Lukas visat flera gånger att när anden leder så får man veta till exempel att man ska stå upp och gå in i staden. Men man får inte veta varför. Man måste gå på andens röst. Och sedan så får man veta skälet. Hur eller vad som ska ske. Jag har faktiskt tänk på det sättet innan jag kom till Lukas och kommentarerna till apostlärningarna när det gäller ett annat ställe. Vi behöver inte slå upp det. Jag tror att jag sa det också när vi läste Matteus evangeliet. För i samband med nattvardens instiftande i Matteus så säger Jesus närmast i en bisats att han efter sin uppståndelse ska gå till Galileen och att de ska gå efter. Men det är en bisats så att det kommenteras inte på något sätt. Så han fortsätter med nattvardsberättelsen. Och sen så står det igen. Åtminstone en gång till. Jo, nej, det står igen då. I samband med att han har uppstått. Men kvinnorna berättar för apostlarna att de har sett en uppståndne, och de tror inte på det. Och då så säger de: kom ihåg vad han sa, att ni ska gå till Galileen. Så kommer det igen. Fortfarande verkar det väldigt oviktigt. Och sen så står det då i samband med himmelsfärden, och han säger: mig är given all makt i himlen och på jorden. Det avsnittet börjar med att det står att de gick till Galileen. Och då har jag tänkt på det när jag läste att tänk om de inte hade gått till Galileen. Då hade de inte mött Jesus i Galileen och på berget. Alltså det är samma princip. De får veta att de ska gå till Galileen, men de får inte veta varför. De får lära sig att vandra i tro, som Paulus skulle ha sagt. Eller att lyda andens tilltal, som man kanske också som Lukas skulle ha sagt. Och det kanske är en princip som gäller också för oss. Det är därför som jag vill lyfta fram den. Ibland måste också vi handla i enlighet med den tro som vi har. Vi har rätt att bedja till Gud om Guds ledning. Och vi har rätt att tro att han leder oss rätt. Ibland kan det vara så för oss alla att vi inte riktigt vet vad som är rätt och fel. Utan vi måste bestämma oss ändå. Och då ska vi inte bara bedja, utan då ska vi tro att vi handlar rätt, även om vi inte vet. Och det finns ett löfte som jag tänker varje gång som jag hamnar i den situationen. Och det är det löftet som finns i Psaltaren 23: Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han leder mig på felaktiga vägar. Nej. Han leder mig på rätta vägar. Och han gör det för sitt namns skull. För det kan aldrig heta om honom att han har lett mig på felaktiga vägar. Så när jag handlar i tro på något som är rätt och riktigt, så har jag rätt att tro också att anden leder mig. Och det tror jag så mycket numera, så att även om det blir fel, så tror jag att det var på det sättet. Vad ska man tro? Antingen så får vi tro på andens ledning, och att vi handlar i tro, så handlar vi i tro. Och är det så att det blir fel, så finns det någon mening med det också, och det samverkar till det bästa. Och kanske händer saker och ting som vi inte har förutsett. Så ta gärna den här principen till ditt hjärta och fundera på den och meditera över den. Nåja, sen hände ju det då, vi får läsa vidare till och med vers 9 där, att Saulus reser sig upp från marken, och när hans ögon öppnades så kunde han inte se. Så de tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Och under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Och de där 3 dagarna, de ska man nog uppfatta som en botfasta. Alltså i 3 dagar så gjorde han bot och bättring. Jag vet inte, kan du tänka dig in i hans situation? Att ha förföljt Guds församling så våldsamt, och sedan få vara med om det här mötet på ett sånt sätt så att han omvänder sig och kommer till tro på det. Och så 3 dagar i fullkomligt mörker och bara tänka på det här. Jag tror att det var under de 3 dagarna som han tog emot mycket av evangeliet. Han skriver ju det i Galaterbrevet som vi läste, att han har tagit emot evangeliet som en uppenbarelse från Jesus Kristus. Att han under den här botfastan kanske han också såg Jesus, eller tog emot undervisning från Jesus under 3 dagar. Fördjupade sin omvändelse, kom till insikt, kom till klarhet. Han måste ha våndats oerhört de här 3 dagarna och 3 nätterna. Han måste ha ropat högt till Gud om förbarmande. Man kan förstå den där återklangen som vi hade, var det i 1 Timoteusbrevet, där han skrev att då mötte jag barmhärtigheten. Han fick erfara barmhärtigheten. Var det någon som visste att han var frälst av nåd, så är det denne Saulus. Han hade inte bett om att få bli en kristen. utan Gud själv gjorde honom, uppenbarade sig för honom och gjorde honom till en kristen. Eller han fick sån nåd så att han kunde omvända sig. Jag brukar tänka på när jag läser den där versen också, om att han inte såg någonting, att han var blind. Jag brukar tänka så här, att egentligen hade han ju varit blind hela tiden. Och det kanske var en del av pedagogiken i det här sammanhanget, skälet till att han blev blind. Att han skulle förstå att egentligen har han varit blind hela tiden. Inte sett, inte förstått vem Jesus är. Och inte handlat. Alltså, han handlade ju ondsint förstås när han förföljde de kristna. Men alltså inte, han var ju okunnig om vad han gjorde. Men nu blir han plötsligt oerhört medveten om vad som har hänt. Under de där 3 dagarna så sker någonting annat samtidigt. Vi läser från vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: här är jag, Herre. Påminner lite grann förresten om när Herren talar och kallar på den här lilla gossen Samuel, vet ni, i Gamla testamentet. Här är jag, Herre. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Ja, han ber verkligen under de här dagarna. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se. Då svarade Ananias: Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå. Han är ett redskap som jag utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Det står det visade sig förresten. Han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. Det verkar alltså, inte minst då med det sista jag läste där, vers 19, bede att han stannar några dagar hos lärjungarna i Damaskus, som att det redan fanns en församling i Damaskus. Men vi vet ingenting om hur den församlingen har bildats. Och det här är ju väldigt tidigt. Däremot så vet vi att det fanns många judar i Damaskus. Man räknar med att det kan ha funnits ungefär 100 000 människor i Damaskus vid den här tiden. Staden var ett centrum på grund av sitt strategiska läge efter den här karavanvägen mellan Egypten och Mesopotamien, som det hette då, eller Babylon och Assyrien. Och den judiska historieskrivaren Josefus säger att det kunde ha funnits upp till 20 000 judar i Damaskus. Det är alltså en femtedel av befolkningen. Han berättar också om den här Raka gatan. För Raka gatan var paradgatan som gick spikrakt genom hela Damaskus från öster till väster. Och staden var omgiven av en stadsmur, så det var 2 stycken väldiga portar som man kom in i, eller som man gick ut ur. 24 mil ifrån Jerusalem. Men här fanns alltså en kristen församling, tydligen. Och vi vet som sagt inte hur den har bildats där. Och det kanske man kan tycka är märkligt på ett sätt då. Men Det är ju samma sak med församlingen i Rom. Eller församlingen i Alexandria. Det var en stor kristen församling i Alexandria. Det finns inga berättelser om hur de har blivit till. Så att vi förstår ännu en gång att det vi läser i till exempel apostlagärningarna, men i Bibeln överhuvudtaget, det är ju inte allt. Utan det är ju berättat. Det är ju berättelser som är angeläget att berätta för oss, så att säga. Här bodde alltså Ananias. Och eftersom han bodde där så var han knappast en flykting från Jerusalem, från förföljelsen där. Utan han bodde nog som sagt i Damaskus. Och så står det här i vers 10. Att Herren talar till honom i en syn. Och det där ordet syn, det heter på grekiska horama. Och horama, som översätts med syn, det betyder att man ser någonting i vaket tillstånd. Här finns alltså olika ord på grekiska, och det handlar inte om hänryckningen eller extasen. Det handlar inte om drömmar, utan det handlar om en syn, att han ser som jag ser er eller som ni ser mig. Däremot så vet man inte riktigt, för det här är ju sånt som förekommer än idag. Nu ska vi inte fördjupa oss i det, men det finns, man kan ha en syn på så sätt att man, hur ska jag säga, ser utan att se. Alltså att man ser, som jag nu i vaket tillstånd kan föreställa mig att någon står här som inte syns. Jag kan föreställa mig att Jesus är närvarande, att han står här. Vi kan föreställa oss att det åker en bil här. Vi kan ju använda fantasin på det sättet. Så det är ett, då används det här ordet syn, att man får en sån syn. Man kan också ha grader av syn på så sätt att man ser och uppfattar någonting som om det vore verkligt. Alltså att det verkligen står en människa här. Och att jag ser det, men ni ser inte det. Så var det ju tydligen för Saulus på vägen till Damaskus. Han såg Jesus, men de andra såg inte någonting. Eller det kan vara också som vi läser om efter Jesu uppståndelse. När han visade sig i rummet och såg, alla apostlarna såg samma Jesus. Då är det ju mer än en syn, då är det en uppenbarelse. Att man ser det på riktigt, om man får uttrycka det lite förenklat. Det här ordet, det finns på flera andra ställen. Nu har vi en minut kvar, så vi kan kanske nöja och stanna med det. Och så visar de 7:31. Jag slår upp här. Just det, det var det Moses som såg en syn i den brinnande busken. Då han... Kapitel 9, vers 10, då har vi läst det. Och vers 12 kommer det igen. Saulus, han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma till honom, lägga händerna på honom för att han ska se igen. Och 10 kapitlet, vers 3. Där är när Cornelius ber. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom. Också samma ord, horama. Vers 17. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, och så vidare. Och vers 19, Petrus tänkte ännu på synen som han hade haft. I 11 kapitlet, vers 5, så återberättar Petrus om den här synen. Och då så står det i vers 5, jag befann mig i Joppe. Jag kom i hänryckning, står där, och fick se en syn. Men det ska vara samma ord som används där.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över apostlagärningarna, och det här var del 27. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman, och producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Härefter så kommer en sändning från Radio MF där du får höra deras söndagsgudstjänst ifrån Missionskyrkan.